I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men äntligen så har vi nått fram till det 61:a avsnittet av podcasten Mina värsta gig med mig, Niklas Runsten, som idag gästas utav en av mina favoritmänniskor i hela världen, Emma Knyckare. Jag själv blev frälst när jag hörde henne sända radio i Petra under flera år, och hon är en fantastisk stand-up-komiker. Och just i detta nu så är hon faktiskt aktuell med en ny turnérunda med hennes show Årets Mamma, som självklart alla bör gå och se när den kommer till just din stad. Jag lovar er ett skrattfyllt och härligt avsnitt idag, och vi börjar som alltid med att höra vad gästen har på just sin taco.
Taco, det är också en omskrivning för fiffin, det vet du va?
Är det det?
Ja. Eller det kanske
är
det.
Ja, det, jo, det, jag förstår den, men...
Tacomusslan. Jag inser nu att det kanske är något otroligt privat jag berättar.
Jag kan inte.
Så som den kallas i vårt hem.
Jag menar tacomaträtten.
Vad har du för din taco? Hallå.
Ja. Jag har lurat alla nu.
Ja, just det.
Då ska du säga meningen: på min taco har jag. Och så ska... Och du får göra det egentligen precis när du vill.
På min taco har jag allting utom lök och nachos.
Utom lök och nachos?
Lök, ja.
Varför inte lök?
Svinäckligt starkt.
All typ av lök?
Ja, inte stekt lök, men Nej. Det är inte gott med stekt lök på tacos.
Nej, det blir inte samma sak. Rödlök då?
Nej. För starkt, vitlök. För skarpt liksom. Ja.
Det är inte konsistensen, det är smaken som är väck.
Både och, tror jag.
Och inte nachos?
För krispigt. Jo, jag ljuger. Ja. Så här gör jag när jag gör tacos. Jag lägger först upp färsen. Mm. Veggofärs i mitt fall, för att jag hatar djur. Vill inte ha med dem att göra. Sen lägger jag alla grönsaker på. Det blir inte så mycket grönsaker, det blir mest färs. Mm. Sen smular jag chipsen, nachochipsen på. Mm. Ost, nachochips.
Det är liksom rostad lök då?
Ja, precis. Topping blir det för mig. Alltså sen så skyfflar jag in det i munnen.
Men du kör, det är ändå en wrap. Det är inte så att du lägger bara på en tallrik?
Jo, bara på en tallrik. Aldrig något bröd.
Okej. Okay. Varför inte då?
Bröd tycker jag är den mest meningslösa uppfinningen. Jag funderar ibland på om jag ska ljuga om att jag är glutenintolerant.
För att det...
jag tycker det är så tråkigt.
Blir du frågasatt annars?
Ja, men säg ett bröd som är gott då.
Knip.
Vad är det här för fantastiskt?
Det är det godaste rostbrödet som finns.
Och rostmackor i för sig är jävligt gott när man kommer hem och är lite full.
Ja, det är det faktiskt. Men, inte, men, på det, okay, men allting, men gör du någonting spexigt på den?
Jag häller på, det här är inte ens spexigt. Usch, vad tråkigt. Jag häller på sån här sötsur kinasås. Eller vad heter den?
Sweet chili.
Ja. Jaha. Den har blivit, jag tror att det egentligen är en asiatisk uppfinning. Aha, men den har jag på tacos. Men det tror jag många
istället
har.
Istället för salsa eller och?
Ja, istället för salsa och tacosås. För tacosås är så jävla äckligt. De som heter medium och det där.
Inte det lite så här, för jag vet när jag var liten då hade jag ketchup på min taco.
Oj,
istället
wow.
för salsan. Och så tänkte jag att det var sån grej man gjorde som barn innan man lärde.
Att man steppade upp liksom.
Mm. Men du som har små barn, är det mycket taco där?
Jättemycket tacos. Och så jag tycker heller inte att det är så gott. För att jag äter det så ofta. Och det är också därför jag skifflar in tacon då. Att jag liksom tar tallriken till munnen och sen liksom bara alltså maler in den så. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Emma Knyckare.
Hej Niklas Runsten.
Äntligen får jag sitta här och prata med dig om din karriär. Och
äntligen
så.
Får vi till det.
Ja, det har försökt länge. Du är en upptagen människa.
Nu låter det som att jag är en upptagen människa.
Ja, det är du.
Att jag bara,
du
det är helt omöjligt i mitt schema.
Men du gör ju väldigt mycket saker.
Ja.
Hela tiden.
Jag gör mycket olika saker, det är ett problem för mig. Men vi har ju försökt få till det här mötet några gånger.
Men idag ska vi då prata om när du har gjort saker lite sämre. Hur känns det?
Jättebra tycker jag.
Ja.
Jag ser det här som gratis terapi.
Ja, jag tror det var Fredrik Andersson som sa att den här podden är jättebra för det är som att gå till terapi förutom den där sista delen som är just terapi. Att man bara, jag kommer inte kunna ge något, jag kommer inte kunna ge en diagnos till dig på det här.
Nej, men jag har ju faktiskt också gått i terapi. Det är en del av terapi, alltså jag har gått i KBT-terapi. Detta kan jag berätta nu för att jag är igenom det. Det är första gången jag pratar om det utan att få puls.
Okej.
Okay. Jag har faktiskt gått i KBT för att jag blev så jävla bränd. Alltså jag har gått i KBT för att jag är rädd för stand-up.
Oh, inte det är sjukt. Är det sant?
Där en del av KBT var liksom att lyssna på Ösnöjens röst. Inte det sjukt.
Men funkar det? Eller vadå, vad skulle det göra med dig? Vad skulle det göra med dig? Alltså, skulle det vara för att du inte vågade gå på det? Eller var det för att du inte själv vågade köra?
Ja, jag fick liksom scenskräck. Först fick jag det när jag fick barn.
Nej, okay.
Och trodde, eller när jag var högravid och trodde att det var bara att jag var i supertjock och inte fick någon luft. Men sen så utvecklade jag någon slags scenskräck. Och sen så var jag på en jättestor sommarturné som olika killar åker på varje år. Lite äldre killar.
Vad heter den där?
Vi kan kalla turnén för smadhävlar. Smädhälar kan jag kalla turnén för.
Så det här var inte någonting som hände efter, då hade du ju kört flera år ju.
Ja, gud, detta hände ganska nyligen.
Ja.
Detta var väl, ja det var sommaren för 2 år sedan som jag var ute på den turnén. Och så blev jag så jävla bränd av att vara ute på den turnén för att jag var själv och alla andra var bästa kompisar och high-fivade varandra efteråt och så. Och jag hade precis lanserat Statement, så var det. Så det kom mycket journalister och sådär och ville göra reportage, men de ville inte göra reportage om smädhälar utan den här festivalen. Så var det mycket stämning så.
Men var de sur
stämning?
Ja, var de avundsjuka på dig?
Nej, det tror jag inte, men jag tror att de bara inte tyckte att det var så himla kul att jag höll på med den grejen. Och producenten tyckte nog inte det var så kul att jag pratade
nu gör vi
om
det här. Liksom.
Ja. Fel publik. Jag var fel människa på fel plats. Men du har ändå gjort en turné innan och då hade det gått bra.
Ja, men precis.
Och då fick jag liksom sån akut scenskräck och kunde aldrig mer stå på scen. Och bara så.
Men var du snabb då på så här, jag måste gå i terapi för detta, eller var det någon som sa åt dig att göra det? Du insåg direkt bara, nu kan jag inte stå på scen, det här måste lösas.
Nej.
Eller, hur fan
jag gjorde istället så att jag utvecklade liksom en stark panikångest till allting som var scenrelaterat, alltså så fort jag var tvungen att öppna munnen. Och sen så började jag också liksom få panik när jag gjorde någonting som var relaterat till stand-up överhuvudtaget. Typ åka tåg kunde jag inte göra. Och då hade jag det så gött för att jag hade lanserat den här Statement-festivalen. Så då sket jag i att göra någon stand-up på ett år. Typ. Utan jag gjorde bara festivalen. Och så sa jag så, det är för att jag gör festivalen. Så att jag hinner inte... hade säkert bokat in och vara med i din podd också.
Ja, säkert.
Och så sa jag säkert, nej, det är så mycket med festivalen.
Det hade sån
extrem scenskräck. Och då sa min man till slut så här, nu får du skärpa dig, för att 2 veckor efter Statement hade jag premiär på min första egna turnerande humorföreställning Årets mamma, så det var ju liksom okej, jag får nog börja jobba med det här på något sätt.
Herregud.
Så vi kan gå och lyssna på Ösnöjens röst.
Men var det då att du satt och lyssnade och för att så här, inte få panik när du hör?
Det var som, du vet, om man botar spindelfobi typ. Den här KBT-terapeuten hade ju aldrig jobbat med någon som var rädd för stand-up förut såklart. Utan han fick liksom försöka komplementera det här på hissrädsla eller spindelfobi.
Precis, jämföra med en annan typ av rädsla.
Ja, men precis. Och då var han så här, okej, vilken är, jag tror han tänker så här då. Vilken är nu, du vet, man går igenom olika steg först med så här, kolla på en bild på Peter Apelgren. Nej, riktigt så var det inte. Och sen så ska man då närma sig någon liksom. Och då tänker jag att Ösnöjen kanske är den här största håriga spindeln då. Som man liksom möter. Du vet, ska möta på slutet. Och klappa lite grann på bakbenet.
Ja, sista testet är att
träffa hösnöjen. Om du klarar det utan att få panik, då är du frisk.
Då är du frisk.
Men innan, ja. Nu är vi ganska långt fram, för det här är det som gör nu. Jag måste först och främst säga att det är sällan jag har med personer i den här podden som jag på riktigt blir lite nervös när jag pratar med.
Som jag, blir du det när du pratar med mig?
Det är ju för du är ju först och främst anledningen till att den här podden ens finns. För att jag ens håller på med media och sånt idag är för att jag lyssnade på när du var med i Morgonpasset. Kan det varit
sant?
Sommaren 2012?
Ja, 2011 började jag på
P3. Ja, men 2012 jobbade jag på golfbana.
Och så åh, du var en av dem. Ja, och pratade vi i telefon med varandra?
Jag tror att jag var en sån som skickade in sms.
Det är klart det var. Jag pratade med så himla många killar på golfbana då, ja. Nämligen.
Nej, och det var då, och det jag sa då, för då blev jag ju förälskad i radio. För att jag tyckte du var så fruktansvärt jävla bra. Och det var då jag började med att ens ta mig in i radiosvängen. Och nu finns den här podden.
Men gud vad roligt.
Så jag vill egentligen bara säga att du är anledningen till att folk kan få lyssna på det här.
Fan
det här
vad finns. Mäktigt. Vad fint.
Men det som är för att koppla det till podden är för då jobbar du på radio. Är det du skulle säga.
Ja just
jobbar
det.
Jobbar du på P3. Mm. För när började egentligen din humorkarriär i min startfråga?
Alltså jag började stå uppa 2009. Mm. Och då fanns det fortfarande inte...
Men vart bodde du då?
Då bodde jag i Göteborg. Mm. Då fanns det fortfarande inte svin mycket tjejer som höll på med stand-up. Och då tog man mycket tjejer från typ teatersvängen till de stora, alltså parlamentet och så, var mycket så teatertjejskådisar och sådana grejer. Och det hade även klubbarna problem med, för att det var typ också bara killar som gick på stand-up. Mm. Nu hårdrar jag det väldigt mycket. Ja. Men nu, det fanns en klubb och finns en klubb som heter Oslipat och den var skitstor i Malmö på den här tiden och de gjorde liksom lite annorlunda humor och fostrade den generationen som jag fick hänga på humormässigt som en liten svans på som liksom är Jeppe Röndahl, Kringlan, K. Svensson, Josefin Johansson och alla de goa serietecknarna och så. Så de höll på med den klubben och då så jag gjorde ett gig på Arvika festivalen med en liksom teater.
Men var det alltså som första stand-up gig man ska säga, eller första gig?
Ja,
alltså, varför ville du ens in i det? Hade du någon...
Nej men för jag gjorde den här, jag fick ju åka med Riksteatern och göra liksom grejer på deras festivalscen efter att jag hade varit med i någon tävling med Riksteatern. Och då var Marcus där med Oslipat och så körde de stand-up på samma scen och då tittade han på min grej för att den var precis innan. Och då var han så här, men vad fan, du har ju någonting som är kul. Ska inte du testa stand-up? Och då var jag så här, nej men det ska jag väl inte. För att jag tänkte att stand-up var liksom Adde Malmberg och så här, har du hört den förut, grejen? Och så försökte han liksom förklara att men det finns en kul klubb. Det finns liksom kul stand-up där man får vara lite annorlunda och så. Och det heter Oslipat. Och så tjatade han ett halvår och var så här ganska ihärdig. Och så till slut så sa jag ja, ja men jag kommer att köra 3 minuter då.
Och då hade du liksom inte kört, för det var inte stand-up du gjorde då.
Det nej, var det liksom var så här teater ja precis, sketch från Halland, revygrejer typ. Fast själv, för ingen ville vara med. Så det gjorde jag. Och då när jag åkte ner till Malmö första gången till Marcus och Frittes klubb, då hade jag ingen aning om vad stand-up var för någonting överhuvudtaget. Utan jag var så här, okej, jag har skrivit 3 minuter, sen kommer det någon tjej som heter Karin Adelsköld, vilket jag tyckte var mäktigt att det var så här. För de försökte redan då boka 50-50, vilket var helt jävla omöjligt. Och liksom ha hälften kvinnliga komiker varje kväll. Men, men de försökte liksom ändå med den grejen. Och då trodde jag liksom så här, okej, så ska vi sätta ihop våra nummer.
Så att det blir,
så att det blir en revy. Eller vet, så här, det är jag, och sen är det någon kille som heter Jonathan Unge. Och så är det någon som heter Sandra Ilar som också precis har börjat. Det blev jättebra typ. Så jag bara, när ska vi repa då? Kommer ner, de bara, va? Och så förklarar de så här, you're by your fucking self. Bara, alltså, vi har 0% rygg på dig. Man bara, yeah! Ja, yeah, nu kör vi.
Hur var det då?
Ja, men det var så jävla fantastiskt. Jag fattar ju det nu när jag har en klubb själv som heter Klubb Hybris i Göteborg. Mm. Där vi låter någon stackars människa köra stand-up 3 minuter för första gången i sitt liv varje kväll hos oss. Och jag förstår att det var exakt det jag var med om också. För publiken var ju övertaggad. Och det hade ju inte med att jag var så bra att göra. Utan det hade ju med att Marcus och Fritte var helt underbara att liksom fluffa upp för en. Och så här, nu kommer någon som aldrig har kört för och sådär. Så när jag gick av där var jag ju så här, I'm the king of the fuck. Alltså jag är ju bäst. Jag är bäst på stand-up.
Det här är så lätt. Varför har jag inte gjort det här tidigare?
var helt svinförälskad liksom. Uh-huh. Och bara, hur kan jag få göra det här stand-up igen?
Uh-huh.
Och då var stand-up ganska stort i Göteborg. Vi hade ju några år i Göteborg där det liksom inte fanns några klubbar eller någonting.
Mm.
Nu är det ju bra igen i Göteborg. Men då så tipsade han om Marcus och massa bra klubbar i Göteborg, och så åkte jag dit och började köra.
Men hur var det då? För då liksom, från ett sånt första gig som liksom man är, ja, det som blev så bra, och sen går du ner kanske i en källare och ska försöka klara det. Hur blev det andra gigget då? Liksom?
Jo, men andra gigget blev också bra, okay, för att de klubbarna som fanns i Göteborg, det fanns en klubb som hette Bajsnödigt, och sen så hade Robert Larsson, som blev också min liksom närmsta kollega i Göteborg, hade en klubb på mitt andra hem, fanns det ett ställe som hette då.
Mm.
Och de gjorde också liksom annorlunda grejer, så att jag gjorde väldigt så här mycket karaktär när jag började med stand-up, vilket liksom funkade att få göra på de där ställena. Däremot blev det ju en chock, för jag fick mitt första betalda gig. Jag fick mitt första betalda gig jävligt snabbt,
okay,
via Cissi Stenborg, som är liksom standardproducent i Göteborg.
Hon är ju oraklet i Sverige.
Ja, men precis. För att hon hade Niklas och Robert då under sina vingar. För de drev en standardklubb på Rubinen ihop med henne.
Mm.
Och kom för det där och så. Och då var hon så här, men ni ska åka till Borås och göra den här, liksom, ja, men någon så här företagsgrej, gubbar, bla bla bla. Emma, kan du köra 20 minuter? Jag bara, jajamensan! Du vet, hade gjort 3 minuter. Få panik. Jag tror jag gjorde ett quiz istället. Så ganska fort fick jag liksom se stand-upens baksidor. Alltså hur det också, hur det kan vara när det inte är så härligt.
Oh,
men där man får pengar.
Ja.
Kanske, varför kan jag få 600 spänn eller någonting? Ja.
Stå och quizza i 20 minuter. Togs det emot bra då? Hur gick det då?
Svindåligt, för jag hade ju också den här, jag quizade ju också då som min karaktär. Jag hade jättestora glasögon på den tiden.
Mm.
Och det var också mitt öppningsskämt så här. Om ni undrar varför jag har så stora glasögon, så är det för att dölja att jag har en sån stor klocka. Och jag har en sån stor klocka för att dölja. Och så bara pågick den, du vet, så här, svin... konstigt. Ja.
Men var det någon, för då känns det ju ändå som du liksom gick ju din egen väg. Men du har inte gått någon kurs och sånt efter det. Du har hela tiden utvecklats själv, eller?
Nej, jag har aldrig gått någon kurs, nej. Utan jag hängde jävligt mycket med Robert Larsson.
Mm.
Vi hyrde in oss på ett kontor i Göteborg. Eller jag gjorde det, och så satt... Vi blev utslängda därifrån för att vi skrattade för mycket. Så att jag liksom... Parallellt med det så drev jag en friteatergrupp i Göteborg. Och började på en utbildning där jag skulle bli kulturprojektledare. För att kunna vara... liksom producent och söka pengar för den här friteatergruppen, som för övrigt fyller 10 år på lördag. Aha. Så då ska jag gå dit på fest.
Härligt. Vad heter den?
Bataljonen heter
kan
den.
Kan alla gå dit och fira?
Jag tror bara att det är folk som har varit med. Men de gör fortfarande grejer, Bataljonen.
Ja, men då kan man ju gå och se på Bataljonen.
Det kan man gå och göra. De gör skitbra grejer fortfarande. Sådär, så att jag var liksom mitt i det, mitt inne i den här utbildningen, och så parallellt som att jag bara vill åka runt och bo på olika soffor och göra stand-up. Åkte svin mycket liksom till Stockholm och Malmö. La liksom hela studielånen på SJ-tågbiljetter.
Men och sen får du jobb på radion i Malmö, eller hur?
Ja, och det går liksom ganska fort.
Uh-huh.
För att jag och Robert Larsson då, vi satt och skrev skitmycket grejer till Humorhimlen Lab. Jag vet inte om det finns kvar.
Nej, det gör det tyvärr inte.
Har du gjort grejer där
jag
också,
har
eller?
Jag har gjort grejer där. Det är många, de flesta komikerna har ju nästan gjort det.
Ja, så. Precis. Det var ju lite en inkörsport sådär, till att få göra humor i P3. Så vi satt och liksom pitchade asmycket idéer till Rille Nerbe, som var producent för det. Och fick göra liksom några serier i så här, några delar. Alltså svinkonstiga program gjorde vi. Olika listprogram och bla bla bla. Och ingenting funkade liksom.
Det var ju det som var meningen med humor. Det skulle inte vara bra.
Jag gjorde ett program ihop med Teppas Fågelberg. Där jag intervjuade honom kring ordspråk. Alltså det var så jävla flummigt.
Men det funkade ju. På något sätt?
Ja, men på något sätt funkade det, för att då fick jag ändå liksom ett samtal, för Ricka Diego som var programledare för Humorhimlen Lab hade fått jobb på Morgonpasset Sommar, alltså att sända Morgonpasset 10 veckor.
Mm.
Och då letade de, och det skulle vara i Malmö, för Malmö hade alla humorproduktioner, och då letade de efter någon som kunde vara hans sidekick, och då ville de ha en tjej, och han skulle liksom vara den roliga för att han gjorde Humorhimlen. Så de ville ha ett ankare liksom.
En straight guy.
Så de testade massa, och så åkte jag och testade med Rickard i Stockholm. Och så ringde Kajsa som var, Lindberg som var chef på P3 Malmö då, några veckor senare och frågade om jag ville ha det jobbet.
Mm.
Och då vet jag att jag satt på ett tåg på väg från ett gig liksom, som hade gått skitdåligt. Och att jag bara så här, det här är den lyckligaste stunden i hela mitt liv. Alltså jag var så, yeah. Jag bara, nu vänder det. Eller vet, så här, nu, det är nu det händer typ. Alltså jag var så, det var liksom större än att få barn på riktigt, för att det är också en skräck att få barn.
Uh-huh. Men du kan ju inte varit straight guy där.
Nej, det visade sig ganska fort. Det visade sig ganska fort att det inte blev så. För jag kunde ju heller ingenting om liksom, någonting, hur radio funkar. Och det kunde ju Rickard, så han fick liksom sköta allting. Och jag vet att jag tänkte det innan så, jag ska fan inte vara straight guy. Mm. Så jag kuppade in och inte var det, utan var bara så mitt konstigaste.
Mm.
Så då fick han vara straight guy istället. Och då fick jag jobb, när jag gjorde morgonpasset så fick jag direkt jobb på Tankesmedjan till hösten.
Mm.
Och det var ju liksom, det var mitt favoritprogram.
Och då flyttade du till Malmö också och bodde där, eller hur?
Ja, precis. Mm. Jag flyttade ner först 10 veckor och sen så bodde jag kvar i den lilla lägenheten jag hyrde i andra hand på Dalaplan.
Och körde du mycket stand-up samtidigt då?
Ja, det gjorde jag svinmycket. Det gick ju hand i hand. Scenen var skitstor i Malmö då, och det var därför också Malmö hade så jävla feta humorproduktioner.
För att folk, alla var där.
Ja, alla var där och alla var i toppform liksom. Även SVT gjorde ju jättemycket kul humor. Mm.
Du, vi måste springa vidare i podden. Så nu ska jag har 4 standardfrågor här i podden.
Kul.
Har du det bra förresten?
Jättebra, vad härligt det här var.
Ja, men vad kul. För nu börjar det på riktigt.
Och kul
det
var att börja tänka. Och hur livet har varit.
Ja. Första frågan lyder: hur hanterar du misslyckanden?
Det är en jättebra fråga.
Mm-hmm.
På olika sätt. Jättemycket fortfarande, men ännu mer för genom att gräva ner mig riktigt mycket i ett ångestdike. Tycker att jag är sämst i hela världen. Lägg av, vill sluta med allting och sådär. Har blivit mer som en kille på senaste åren.
Okej, vad gör du? Hur är de då?
Ja, men mer att jag så här, fan vad det var dålig publik idag.
Det är inte en själv, det är något annat.
Ja, och så nu kanske jag gör ett mellanting mellan det, att det var lite mer förlåtande mot mig själv i att fatta typ att ibland är det faktiskt också omständigheterna som gör att det inte gick så jävla bra. När jag fick panikångest så slutade jag göra företagsgig. Det har varit som en del för att kunna komma tillbaka igen och bara göra klubbgig. Startade en podd med Ina Lundström som var nominerad till årets nykomling nu. Där hon skulle börja med stand-up och jag skulle sluta för att jag hatade så mycket. Men istället blev det tvärtom, att jag liksom blev förälskad i stand-up igen genom att se hennes resa. Och bara, just det, det är klubbgiggen som är det kul. Började göra klubb och bara, fan, det är det här som är roligt. Det är när folk liksom vill se på stand-up.
Inte åka till Skanska och vara överraskningsgäst på ett mingel med gubbar. Nej,
men då gjorde jag liksom ett julbordsgig för att jag behövde pengar så jävla mycket efter att ha jobbat ideellt i ett år. Och då kom jag dit och så var det liksom 400 pers mer än vad det skulle vara. Stående publik, svinhög musik, scenen var på en lastpall. Alltså det var så här, och ingen hörde någonting och ingen ville höra. Och de var så här, vadå, vad är det för överraskning? Aldrig hört talas om henne förut. Och då kunde jag ändå vara förlåtande i så här, okej, du bara ställer dig upp och gör det. Du vet, istället för att få panikångest, gör det. Sen så går du hem, skickar den fakturan och så är det bra med det. Du kan inte hjälpa de här omständigheterna. Du behöver inte liksom känna att du är sämst i hela världen.
Man ser det mer som ett jobb. Det är inte så här, det här går inte dit för det här ditt kall, utan du går bara hit för att göra det här, för jag behöver faktiskt de här pengarna.
Ja, men precis. Jag måste inte få alla i den här lokalen och skratta.
Nej, det är inte det som är riktigt.
Men du säger ändå, så nu.
Du gräver ändå ner dig lite, i alla fall förr mer. Ja. Var det så att du var sånt så här, men nu behöver jag bara nästa gig, sen kommer jag må bra? Eller hur länge var du kvar i mörkret?
Ja, men tills det gick bra nästa gång, tror jag. Det har ju varit lite så nu när jag också turnerar med egen föreställning, när man får recensionerna. Så har jag liksom verkligen varit så här, jag är sämst i världen, varför ska jag göra detta, bla 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 bla. Och sen så efter ett tag så började jag se ett mönster i att jag fick jättedåliga recensioner utav killar som inte har barn. Och jättebra recensioner utav kvinnor. Så då var jag så här, så det är väl också ett sätt att hantera det med humor. Alltså börja skoja om sina recensioner istället.
Ja, men också just det här som du säger, att se det, inte skylla på sig själv.
Nej, men precis, utan också fatta så här, okej, det kanske inte, han kanske inte var målgruppen för den här föreställningen, och det får liksom också vara okej. De tjejerna i publiken gillar det i alla fall. Det får väl räcka. Mm. Ja.
Du var lite inne på det, men nästa fråga är, har du någonsin funderat på att sluta?
Gud ja, det har ju det vi har pratat
efter varje
om. Jo, men då efter smädhälar så skulle jag ju sluta. Och när vi gjorde den här podden. Och bara, det här ska jag aldrig göra. Det är för, det är för självutplånande på något sätt. Eller det är för smärtsamt. Jag mår för dåligt. Jag kan inte ha en normal liksom, situation hemma om jag hela tiden ska ha så mycket ångest på något sätt.
Men det handlar väl också om att du nu kan välja lite mer vad du gör och inte behöver göra liksom företagsgiggen, utan nu kan du vara på klubbar och härja och du är ute med din egen turné och då blir det ju roligare.
Ja, men precis. Det är ju jätteroligt att aldrig tjäna några pengar. Det är det som är så tråkigt. Att allting som är kul är sånt som inte. Men jag har liksom hittat någon fin balans i att jag också nu kan göra typ lite konfagig och sådana grejer som är mer. Ja, men ja, precis. Jag försöker liksom vara snäll mot mig själv.
Jo, det har vi för sig också varit lite inne på. Men nästa fråga, det är, vilket är ditt värsta ögonblick i karriären som inte är kopplat till ett gig? Du har ju för sig gått istället. Det är jobbigt, men
nu vet jag svaret. Men det är försiktigt, men det var en, jag gjorde en tv-inspelning med Erik och Mackan. Det är ju inte ett gig, utan det var mer, jag skulle bli intervjuad kring någonting. Flygande tefat eller något sånt där.
Men när var detta? För de har väl bara gjort så här tramsprogram, ska de intervjua dig om något?
Nej, men de gjorde tramsprogram, men de gjorde ett program som handlade om så här okända fenomen eller någonting. Det gick, jag tror att det skulle gå en säsong, men de ställde efter halva eller något sånt där. Så jag skulle sitta ihop med någon UFO-expert och prata om UFO:n och jag skulle liksom vara den skojiga då. Skoja om grejer, kom inte ihåg vad jag gjorde där egentligen.
Men är detta?
Det är också ganska tidigt. Det är typ kanske 2012-2013. Alltså en av de första tv-grejerna som jag får göra. Och då så kommer jag in där Erik och vet liksom inte alls hur tv funkar. Utan vi ska repa någonting, säger de så här. Vi ska bara repa den här påan och sen börja det. Så jag kommer in med en kaffekopp, har munkjacka på mig. Och så repar vi, tror jag. Så, här, så att de frågar så här olika frågor och jag svarar så här. För jag tror liksom att de övar sitt manus. Så att de frågar så här, men tror du på ett flygande trofétal? Och verkligen så här. Och sen så säger jag, kanske du vet, efter 10 minuter bara, ni kan väl säga till när vi börjar sända. Bara så att jag hinner liksom ställa undan kaffekoppen. Och de bara, vi sänder. Jag bara, haha, kul! Ja, men på riktigt, säg till när vi börjar sända. Ja, men vi sänder nu. Och de har ju också panik liksom för att
Men det gick ut live? Nej.
Nej, men det var verkligen så här att det skulle, vi kunde inte göra om det liksom. Så de fick klippa bort. Och du vet, alla är så här, du vet, bara så sjukt stel, eller du vet bara vad är det som pågår? Ja, det var jävligt pinsamt.
Men du måste ju tro att du var dum i huvudet.
Helt jävla dum i huvudet, ja. Blev aldrig inbjuden till tv igen.
Har du sett det? Finns det där klippet någonstans? Blev du helt bortklippt, tror du?
Nej, det finns någonstans, men det är liksom borta. Ja, det värsta är borta. Det är med någon när jag säger så. Så de har tagit med bara kolla på den här galna kvinnan.
Välkommen säger vi till Emma Knyckare. Kom in, slå dig ner.
Tack, gud vad roligt att ha dig här.
Tack, och vad roligt att vara här.
Du har med en liten kopp varmdryck också.
Ja.
Vad är det för något du har? Är det alkohol?
Det är Irish coffee.
Och mint.
Och
mint.
Men det är mycket med tv, alltså att jag har gjort så jävla mycket dålig tv på något sätt. Jag var också med i en produktion som heter Torsk på tuben.
Okej, det känner jag inte.
Som gick ut på att liksom komiker och människor skulle kolla på YouTube-klipp som var kanske 3 år, alltså 3 år efter att de YouTube-klippen hade peakat. Så alla hade redan sett de YouTube-klippen. Och Mårten Andersson var producent för detta. Och också en fast liksom panel, det var panelhumor, paneldeltagare. Och han blev så himla arg på mig. För han var så här, han var producent, men han var också så här, bara, jag är så svettig nu, jag måste byta skjorta. Och resten av produktionen var så här, nej, men du kan inte göra det för det blir klaffel. Du vet, du kan inte ha Du kan liksom inte ha en rosa skjorta på ena. Och det, så han var så stressad. Och så drog, då var Erik och Mackan också med. Någon av dem drog något så här alkisskämst mot Mårten. Och så mässade han mig efteråt och var så här, fy fan vad kast att du liksom insinuerade att jag är alkis och bla bla bla. Det är ett svinstort problem. Jag trodde ändå jag gjorde en tjänst som bjöd in dig till tv och så är du så här jävla...
Du bara, han lade på dig?
Plump. Ja, precis. Jag bara, men vänta, det var ju inte jag. Han bara... Hallå.
Fan. Ja. Märkliga.
Då det var så jävla. Då var det verkligen så här, är det här alltså, är det jag med i något prank nu eller vad som händer? Ja.
Men var det tackade du nej till såna grejer sen då eller bara att de blev sura på dig och så hörde de inte av sig sen?
De hade aldrig mer av sig.
Mm. Dumma du var då.
Men det var pinsamt med Erik och Mackan. Fy fan alltså.
Jag kan bara tänka mig, man känner sig så här. Och, alltså, vad
och så är man så nervös redan också.
Ja, och så när du går därifrån, bara, okej, det här har alltså hänt. Och jag kan inte ändra detta.
Och jag kan inte säga, kan vi ta om det där? Nej, fy fan.
Satt du som nålar när det skulle sändas? Eller hade du sett det innan?
Nej, jag var verkligen spänd på att se hur det där klippet blev. Undrar om det ligger kvar, det skulle vara väldigt kul att se.
Om det ligger kvar så har jag klippt in det här.
Hur är din inställning till UFO? Och också så här, vem gör en så när man repar?
Jag vet inte. Du tydligen.
Åh, fy fan. Mm.
Den sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Min absolut sämsta egenskap är tyvärr också min bästa egenskap. Alltså. Och det är att jag är också som en kille på det sättet att jag säger ja till allting. Och sen så funderar jag ut vad det innebär i efterhand. Det har liksom varit en strategi jag har haft. Att bara så här, för att liksom få göra grejer. Säg bara ja. För det var också en sån gnällgrej på tjejer när jag började med stand-up. Att tjejer alltid sa nej. Okay. Det var det många som sa att det var det som var problemet.
Så du testade så här, nu ska jag bara testa att inte vara så som de säger.
Ja, precis. Du ska bara säga ja. Vilket har lett mig till en del liksom prekära situationer. typ hålla i allsång på danska. Och sådär, som är liksom absolut, kan inte danska, kan inte sjunga. Och stå där liksom inför 400 pers och ha panik. Så det skulle jag säga är min absolut sämsta egenskap. Att jag saknar självdistans överhuvudtaget. Och känsla för vad jag är kapabel till.
Det är ju ganska bra grej också. För då kan ju vad som helst hända. Det är ganska roligt att vara så också.
Ja, det är ju det. Men det är ju också kombinerat med ett extremt dåligt självförtroende. Jag tror att succén bakom det är att också ha liksom en enormt mäktig självkänsla och bara, jajamän, jag kan göra det. För mig är det mer så här, jag gör det.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday
and the manager. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, 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 kära Emma Knyckare.
Ja.
Nu ska vi, du få berätta för mig om dina värsta gig.
Vad alla de här att säga ja först och tänka efter vad det innebär sen har lett till.
Du hade en lång lista innan vi började.
Ända sedan du och jag började prata om den här podden så har jag liksom gått och skrivit ner allting. Jag förstår att jag inte kan berätta om varenda gig jag har haft som inte har gått bra. Men jag väljer ut några då. Mm. Mitt allra första svinsämsta gig hade med många grejer att göra i och för sig. Mm. Men jag gjorde liksom ett julbord. Jag började med stand-up i januari 2009 och gjorde ett julbord då nästan ett år senare kanske. Mm. Som också var en av mina första så här, okej, här kan vi få betalt typ. Mm. Så jag, Shahin Degani som var en kille som höll på med stand-up i Göteborg. Och Christian Flodin som är en svinrolig människa som ploppar upp ibland och liksom börjar med stand-up och sen slutar efter ett gig igen. Vi skulle åka till Malmö och göra julbord på Far i hatten. Liksom kommer ner dit, då är det alltså Far i hattens personal är så här, vi har inte beställt någon underhållning till ikväll. Men nu när ni ändå är här, du vet, då är det också typ att Shahin bara sa, det gör vi. Alltså han har inte koll på sina grejer.
Oh, nej.
Men nu när ni ändå är här så kan ni väl köra lite underhållning då. Vi har 10 matgäster och de är engelsmän. Så då ska jag liksom helt plötsligt på loppet av 2 minuter ställa och alltså, göra mitt första gig på engelska då. Helt plötsligt.
Okej, men när man kör det ett år så är man ju inte superruttad liksom att göra det.
Och jag hade kanske 7 minuter material och ska då stå liksom direkt översätta för de här julbordsgästerna som absolut inte vill ha underhållning utan de liksom är ute och äter med sin familj typ och släkt. Så de vill bara dö och jag vill bara dö och inse liksom att det här materialet som jag har går inte att översätta. Få panik. Och så när vi ska åka hem, vi åker till Christians lilla, han har någon sån liten gammal röten Fiat eller någonting. Då slutar bilen funka. Alltså det är inga lampor som funkar. Så vi kör liksom, det är snöstorm. Vi har inga lampor på bilen. Christian ser ingenting. Han är så trött så att han kör över på fel sida. Att alltså vi håller på att krocka så många gånger. Och då vet jag att jag tänkte så här, det här är det här yrket jag har valt.
Men körde du 7 minuter på engelska?
Ja, jag försökte ändå tröska igenom det.
Men blev det något svängelska
liknande då? Ja, precis. Det var så jävla kast.
Vill de fortfarande inte ha underhållning efter gigget, kan man säga?
Nej, och vi fick inga pengar. Kan jag tala om?
Det är ju fruktansvärt.
Ja. Så det var sen gjorde jag också ganska tidigt, det var asmycket bränder i Backa Röd typ 2010-11 i Göteborg, liksom ett krisområde i Göteborg där det bodde mycket finnar och somalier som bråkade med varandra råmycket.
Ja, det var bilbränder?
Bilbränder
hörde,
och så,
det var bara, det var brand mycket.
Ja, nej, det var bilar brann och liksom det här bostadsbolaget ute i Backa Röd hade lite så här panik och försökte göra olika trevliga alltså så här, åtgärder för att det skulle bli lite mysigare att bo i Backa Röd och liksom hotta upp det området lite grann. Och deras största insats de gjorde, förutom att anlägga en park, det var att de hyrde in Isak Jansson för att anordna en stand-up-show för liksom, invånarna i Backa Röd. Uh-huh. Och då skulle det vara lite så här internationellt, så att det skulle vara folk av alla dess sort som skulle stå upp. Och då var det så här Kadir Meral. Och sen så finns det en kille som heter, en svart kille som heter nästan Kadir Meral. Vad fan är det han heter? Han håller på fortfarande också. Nu tappar jag bort. Förlåt dig, underbara människa. Och så var det jag då, för att jag var tjej. Och då skulle vi liksom sitta ute i Backa Röd och supa in atmosfären. Det här fick vi betalt för, vilket
alltså
var mäktigt.
Alltså var en del av det att ni skulle så här känna på området?
Ja, men precis. Och så skulle vi skriva material och Isak var då redaktör. Och så skulle vi framföra det här då, en vacker sommardag, på någon människas balkong i området. Så vi skulle liksom stå på en balkong och stå uppa utan mikrofon och bara skrika skämt rätt ut.
Alltså, jag ser framför mig så här, som så här, du vet, påven står och vinkar på sin balkong, ungefär så.
Ja, precis.
Och då hela Backa Röd står och tittar på er där nere.
Och bostadsbolaget hade ju också tagit komiker, alltså vi, de hade ju inte råd att liksom ta de komikerna de egentligen ville ha. Så att det var ju liksom ingen som såhär, de bara såhär, vilka fan är det liksom?
Det här är det konstigaste gigget jag någonsin
hört. Det var så jävla konstigt. Och de hade också glömt kolla med gubben som bodde i den lägenheten där vi skulle vara. Som liksom var en finsk, supervåldsam råalkis. Så när vi kommer in där, då ska han liksom döda oss. Han sitter och häver Koskenkorva. Så allting är först är redan så jävla uppskjutet för att de måste typ söva den mannen. och släppa in han hos grannen innan. De liksom mutar honom.
Över hans lägenhet.
Ja, men de mutar han med så här, och du får en månads gratis hyra om de här fyra liksom, komikerna bara kan få vara här och skoja på din balkong en timme. Okej. Okay. Så går vi ut i och då går vi ut och bara okej, nu kommer vi mötas av liksom Backaröd. Då är det inte en käft där, för då har också bostadsbolaget gjort det här misstaget att de ska bjuda på hamburgare, men de har köpt liksom gris. Och 80% är liksom muslimer. Så istället blir det någon slags riot.
Va? Alltså folk är arga där.
Folk blir liksom helt vansinniga för att hur fan kan man liksom bjuda på. Alltså du är så idiot.
Det är allting är fel. Och där ska ni gå ut och skrika. Ni har ingen relation till det här stället. Ni ska skrika ut era fördomar. Ja.
Och fördomar också. Spä på ännu mer liksom.
Men och gjorde ni det då? Eller blev det så här inställt?
Nej, alltså vi genomförde det på något sjukt sätt. Men jag har ingen aning om hur.
Men var det någon som stod och tittade på det? Det stod och skrek på folk som hade ett upplopp där nere typ.
Ja, och de enda som lyssnade var väl typ de som var anställda på det här bostadsbolaget. Det var också en sån.
Det här var nog en av de märkligaste giggen jag någonsin hört.
Det var så märkligt. Och så då bombade jag ju rätt hårt kan man säga. Men där kan man ju också säga att det var en grej som hade med omständigheterna att göra faktiskt.
Jag tror inte du går därifrån och tänker jag är en sån dålig komiker. Eller? Det kanske du gjorde.
Nå, jo, men då gjorde jag nog det ändå. För jag var så här, jag borde ändå kunna väcka entusiasm. Så du vet, som man hade sett Babben Larsson göra på tv typ.
De kan köra inför vilken publik som helst. Och det kan jag med.
Ja. Men så det var riktigt kass. Och det är mest sån, alltså jag drömmer mardrömmar om ibland att jag liksom ska upp på scen och då är det alltid Marcus Johansson som kommer fram till mig liksom 5 minuter innan och säger så här: hallå, varför står du inte bakom scen? Du ska köra.
Aha.
Om 5 minuter. Och jag bara, vad ska jag köra? Jag är ju här och tittar på stand-up. Nej men Emma, du ska köra en timme. Nej, och du vet att man ska...
Det är de värsta mardrömmen.
Och det drömmer jag. Och det är ju också för att det är... För det tycker jag också är så här med ens värsta grej. När det händer på riktigt.
Oh.
För det är också gjort det. För att jag var på min allra första turné jag var på. Så var jag med Simon Svensson ute.
Mm.
Och så skulle vi liksom köra en halvtimme var. Och Simon kommer liksom inte fram med tåget till Borås eller något sånt ställe. Så då ska jag helt plötsligt köra en timme.
Ja,
du vet, så, det är bara sån jävla skräck. Och så är det recensenter där. Och man står och börjar hålla ett quiz typ. Ja. Så det, många sådana är ju de värsta giggen också. Men mitt allra allra värsta gig jag har varit med om, som liksom har alla parametrar på något sätt, det var allra första gången jag skulle få köra på Norra Brunn.
Mm-hmm.
Vilket ju är en sån
svin. Det är många som har haft det jobbigt på Norra Brunn.
Är det sant? Jag trodde bara det var jag. Nej, skojar.
Och var det också, var det, men då hade du kört länge? Eller
då hade jag kört länge, då var jag gravid.
Aha.
Detta är nog det värsta gigget jag har gjort i mitt liv. För då, jag var gravid. Mm. Det hade liksom precis börjat synas att jag var gravid. Och jag var så jävla peppad innan. Och du vet, jag åkte runt på klubbar och övade. Och skulle liksom, jag skulle köra 20 minuter, tror jag.
Mm.
Och bara, jag ska vara så jävla bra. Och headliner var Lenny Norman.
Det är ju ändå, ja, men det är så här, den legendariska.
Den legendariska, jag liksom, som har stått på Norra Brunn. Alltid. Och så Niklas Andersson som konferensier.
Mm.
Och så ska jag gå upp där och göra liksom mina skämt. Jag skämtade om att vara gravid och sådär. Och går så jävla dåligt.
Jaha.
Och jag bara, fan vad jag suger. Det är verkligen så kass. Folk är så packade redan också. Det är svin mycket pensionärer som är där för att se Lenny. och det går så jävla dåligt. Så att jag bombar så stenhårt liksom. Och,
så det blir också när man har sett fram emot det så himla mycket.
Ja, jag vet. Och jag blir också så här att istället för att trycka på med ännu mer energi som man borde göra, du vet, och försöka fånga upp det igen, så blir jag istället så här, hej, förlåt mig, ursäkta att jag finns. Och sen så går Lenny på och då går det så jävla kast för han också, för publiken är så packad så det går liksom inte, för det var också det att jag blev häcklad.
Aha.
Att folk bara så här, din feta jävel, du vet, bara så här. Jag bara, jag är gravid. Men så går det liksom likadant för Lenny.
Okay.
Alltså att folk bara fortsätter häckla typ och ha inte roligt, utan det är rätt aggressiv pensionärstämning.
Okej, det är ändå liksom så här att man tänker nu så här, nu går han upp och nu äntligen får pensionärerna det de vill ha liksom så här, nu.
Ja men precis. Ja, ja men precis, så att jag hade ju liksom sen i hela pausen bara ångest över att jag var sämst och bara om ursäkt och sådär. Och till och med Niklas får in något skämt att de ändå lyssnar på han som konfa och sådär. Men det är liksom en ganska konstig kväll. Det känns som att det är så här konstigt. Så vi sitter i köket efteråt och bara, gud vad sjukt det här var. Och då är det så, alltså då är folk så jävla fulla ute att det blir sånt jävla fylleslag. Jo, så här är det. Lenny går av till och med, för det går liksom inte genomföra gigget.
Men gud, var inte för Snorrebrunn, det är ganska uppstyrt. Här,
han går liksom av och bara, det här går inte. Hej då. Skit ner er, typ. Vi sitter i köket och bara, fan vad kast, alltså, det här var ju det vidrigaste vi har varit med om. Och det är så jävla stämning, så folk liksom kommer in i köket och så, med så jävla packade, de här pensionärerna. Så vi får låsa dörrarna till köket och bara, jag tror Henke Nyblom jobbade den kvällen också, som är komiker, men som jobbade på Norra Brunn då. Och så vi får liksom låsa dörrarna till köket för att det är sånt upplopp utanför att folk bara är
skimt.
Folk bara vill dricka. Som
men ville de så här hänga med er, eller var det inget mot er?
Jag tror de ville fortsätta häckla oss. Alltså de ville bara sticka in i huvudet och skicka, fan var ni 20? Så vi låser dörrarna, blir själva fulla. Vi vågar liksom inte gå ut. Och så till slut har liksom personalen på Norra Brunn lyckats fösa ut alla fyllerkärringar. Så vi, då öppnar vi dörren ganska sent på natten och bara så här, nu, då står det fortfarande en kvinna kvar och sträcker in armen med sån dinosaurieklo och bara, Lenny! Du vet, hon har så här gömt sig på toaletten och jag blir så jävla rädd och bara, aah! För det var som att vara med i Jurassic Park, typ.
Velociraptorerna som står där och
vill
åt er.
Alltså det var verkligen...
Det är märkligt, jag har hört också.
Det var så sjukt. Alltså det var... Så mitt första Norra Brunn var liksom som en sketch i Jurassic Park. Det var så jävla sjukt.
Men mådde bara dåligt.
Och jag var så, jag kan inte det här.
Ja, men så blir man ju ledsen. För liksom, som jag sa, alltså det är någonting du hade sett fram emot. Och det var liksom första gången på Norra Brunn. Det är ändå liksom häftigt.
Ja. Och Peppe var där och tittade också. Och jag visste liksom att han... Att man såhär, om jag gör ett bra gig nu så får jag komma tillbaka.
Ja.
Fick aldrig komma tillbaka.
Men då måste ju förstå att det var omständigheterna i det läget.
Ja, jag vet
inte. Men kände du det, eller kände du dig såhär, jag är dålig?
Ja, men jag kände mig svindålig. Och jag kände liksom också att det var jag som hade bidragit till den där stämningen. Väldigt mycket. Alltså att de började häckla från första början. Att jag öppnade upp för det liksom. Så att det var också som att det kändes som att Lenny var ganska arg på mig. För att han hade nog önskat sig liksom en bättre för komiker på något sätt.
Åh, ja, för fan. Åh, herregud. Ja, men sånt är smärtsamt.
Sånt är smärtsamt. Men sen så kan det också vara den här situationen när publiken får ta hand om en själv. Mm. Jag hade också ett gig väldigt tidigt. Och då hade jag åkt... Jag hade varit liksom på dejt med någon kille. Och så åkte jag upp till Stockholm för han skulle DJa på Debaser Medis. Och jag skulle ha några gig liksom i Stockholm och skulle till Vara dagen efter. Och bara, jag går förbi där och så kan vi säkert liksom hooka upp på något sätt. Och då låtsades den här DJ-killen som att jag inte fanns.
Aha.
Och då jag var så ung, jag var ju liksom 20. Så jag var så jävla knäckt.
Nej.
Och bara istället åkte, ja men du vet, tog så här första, var uppe hela natten, tog första tåget till Vara. Jag trodde liksom att jag... Men jag tror att jag hade tänkt liksom att jag skulle gå hem och ligga med honom. Ja, och så han bara, du finns liksom inte. Jag bara, okej, jag får driva runt typ. Åker till Vara, ska uppträda där liksom på någon sån här kulturgrej. Går upp på scen, börjar gråta.
Nej, nej!
Alltså,
hade du så här förklarat för publiken vad som hände?
Nej, 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 nej. Och det jag gråter över... Det är alltså jag gråter så mycket. De tror ju liksom att min mamma har dött eller någonting. För att jag bara, förlåt, alltså det är bara, jag har bara varit med om en fruktansvärd grej. Så jag gör aldrig det giget, utan jag sitter istället i ring och blir tröstad av den publiken. Svindänge. Jag bara, det är så himla hemskt. Och när jag då berättar vad det är som hänt, alltså att jag inte har fått ligga med en DJ, då är ju de så här, alltså är du helt dum i huvudet? Försvinn härifrån.
Alltså jag var i Stockholm igår. Jag vill ligga med en DJ.
Han bara, låter du att jag hade
fan. Från att kanske vara så lite mysig stämning, att de sa, du är lite ledsen, till att så här, fuck you.
Ja, precis, fuck you. Stick härifrån. Jag genomförde nog det där gigget till slut i alla fall, efter att ha gråtit i 2 timmar. Ja, det var så jävla. Det får man väl ändå kalla ett skitgig. Riktigt dåligt gig.
Och väldigt märkligt gig.
Väldigt märkligt gig.
Har vi några mer på listan? Otroligt bra gig då, tycker jag.
Tack, men det är ju också väldigt mycket kopplat till mitt känsloliv, inser jag nu. Ja, men ibland har jag bara haft så här, när jag bara har varit för tråkig. Alltså jag bara så här, ja, det här materialet håller inte. Vet jag att jag en gång på Oslipat fejkade en hjärtattack för att liksom komma därifrån.
Alltså på scenen eller efteråt? Ja.
Så här, aj, aj, aj. Aj, oj. La mig ner. La mig ner på golvet och bara, aj. Det är en sån himla konstig reaktion.
Det är superkonstigt.
Det går bra för den.
Vilken försvarsmekanism. Jag måste fly. Jag måste fly. Hjärtat.
Aj, mitt hjärta. Jag måste nog gå, du vet, backa långsamt, hasa långsamt ut i rummet.
Kan, hur kan jag
tack
ta ansvar
för mig, vi ses nästa vecka.
Hur kan jag ta ansvar för mina handlingar på bästa sätt nu?
Åh, jag svettar så mycket nu. Åh gud, alltså, tänk att folk har betalat för det här.
Men sa du även till komikerna, fejka bara, eller så här, fick de ta en ambulans och köra dig därifrån?
Nej,
gick
nej.
Du fullt ut?
Nej, inte fullt ut, bara för publiken. De fattade nog mycket väl vad det var som höll på att hända. Fy fan vad pinsamt.
Gud, men det är skönt också. För oftast är det ju liksom så här, när jag, i den här podden när jag pratar med folk, så är det ju liksom att de har gjort företagsgig, alla var fulla och bla bla. Det där är ju roligt, för det där är ju verkligen bara du.
Ja, och det var ju, och då var det var liksom också ganska sent. Så att folk hade ändå, jag var liksom inte headliner, men folk hade ändå köpt biljetter. Och du vet så här, det var några i publiken som ville se en och sådär. Så det var inte som att, alltså det gick inte att skylla på publiken i det fallet. Utan det var bara att jag sög liksom. Hade något sånt orimligt förtroende för mitt material. Ja, fy fan alltså. Det är mycket med Malmö. Jag hade ju också, liksom då, precis innan jag började KBT, då funderade jag på om jag skulle fejka en hjärtattack igen.
För det funkade sist.
Ja, precis. Ja, men för då fick jag också sån jävla panikångest. Jag började tänka liksom, när jag började få det, den här enorma scenskräcken. Och då var Maggan ganska nyfödd. Eller hon var väl, nej, hon kanske var ett år, jag kommer inte ihåg. Men jag åkte liksom ner till Malmö och bara, fan vad kul det ska bli att köra på Oslipat Malmö, som ändå är min hemmaklubb liksom. Och jag headlinade och sådär. Nej, det gjorde jag inte alls. Petrina headlinade, skitsamma. Och bara, vad fan vad kul, vad gött, har man varit borta ett tag liksom. Nu är du upp på hästen igen och bla bla bla. Och går upp där och bara får sån jävla panikångest. Och då började jag också tänka på mig själv utifrån. Har du varit med om det ibland, att man står och säger ord och så står jag och samtidigt så tänker på vad publiken tänker om mig. Så här, fan vad kass hon är, alltså, vad håller du på med, varför håller du på med detta, bla 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 bla. Men man lyckas ändå säga orden så här. Och då blev det så jävla starkt så att jag klarade liksom inte att genomföra gigget. Så då fick jag så här, bara fan förlåt, jag fixade inte detta. Det har jag behövt göra en gång innan på Blåbåten i Malmö också. Och bara, shit, jag, förlåt, jag måste bara ta liksom en paus och så kan ni ta en öl och så syns vi. Du vet, så jävla sjukt. Men då fick jag så här, sorry, jag fixar inte det här. Petrina, kan du gå upp istället och göra? Och så kommer jag tillbaka lite senare. Och testade igen. Aha. Och då var publiken bara, för de trodde liksom att det var en del av akten. Aha. Eller du vet att det
kom
var...
Petrina upp då?
Ja, Petrina kom upp och körde.
Aha,
och gjorde toppen-gig. Och helt oförberedd liksom. Alltså, hon skulle ju upp egentligen en timme senare typ. Bara driver av. Och sen så gick jag upp igen och lyckades genomföra det. Men det. Och det var så konstigt att gå upp igen.
Ja.
För då var folk så sjukt nervösa. För de var ju så här, var det meningen? Eller var det på riktigt? Fick vi liksom se en människa typ bryta ihop? Det var så jävla jobbigt, för då var det så här, jag klarade liksom inte av att göra mitt eget jobb typ. Men och det hade jag faktiskt ens, inte kopplat till ångest, men jag hade nu i fredags hade jag nypremiär på Årets mamma då. Och då hade vi, och det var så jävla kul, bla bla bla, vi var i Norrköping. Och så går brandlarmet mitt i showen. Så alla måste gå ut liksom.
Gud vad irriterande.
Ja, så jävligt, du vet så här, och det, jag har också en grej när jag skojar om brandlarm. Men och så kommer brandlarmet på 10 minuter senare och så alla var så här, är det här en del av showen eller är det, och jag visste själv inte, för att jag åker med en sidekick som ibland stoppar in grejer liksom. Så jag sa, fan, så, och då var det liksom lite så här liknande, för då fick jag stå ute i fredags och mingla med publiken i 40 minuter.
Mitt under showen?
Ja, liksom. Precis. Och få recensioner as the show was on. Eller vet.
Tycker du är bra än så länge?
Ja, precis. Och mycket så här, ska vi ta en bild? Och liksom så här, det här tyckte jag var kul, det här tyckte jag var mindre kul. Och det här är det så här,
vet,
liksom så här. Så det var så jävla svårt. Det var väldigt svårt att gå upp igen efter brandlarmet. Ja. Och bara, ja, då sätter vi igång igen. För då kände jag ju hela publiken. Så då var det ju inte att jag stod och tänkte vad publiken tänkte, utan Nej. Jag visste det. Alltså för att jag hade stått och... Så det var väldigt så här svårt att hitta tillbaks igen, oh, shit, eller vad man ska säga, alltså. Även om det var kul att spela.
Ja, men blev det inte också, kan det inte ha blivit så att de fick en helt annan bild av det också när de har stått och snackat lite med er? Att det så här,
jo, det blev
lite familjär
så
himla stämning
privat,
när man kom.
Typ. Ja. Ja. Och, då, och showen blev så lång också, för jag visste ju vad alla hette. Det blev, ja, men som du sa, Annika. Eller, så det var liksom istället som ett möte, typ.
Det kanske är en taktik du ska köra.
Kanske, för de hade ju stått där ute och hunnit berätta sina egna förlossningsberättelser. Ja. Och sådär. Ja. Jävligt märkligt alltså.
Åh, gud, vad härligt. Du, men jag tror att vi ska börja runda av. Och precis som du säger, jag tänker att du ska få göra skamlöst mycket reklam för vad du vill.
Gud, vad roligt.
Och du är ju ute på turné. Andra vändan med Årets mamma.
Ja, exakt. Nypremiär i helgen bara, som ni hör. En succé. Mm. Ja, men det är kul. Det är därför jag är i Stockholm också, för att jag spelar. Det var väldigt roligt att spela i Stockholm. Ja, men så att jag är på turné med den roliga showen.
Är det många städer som ska avhandlas?
Ja, jag vet inte. Nästa gång åker vi till Dalarna, Falun och Gävle. Dit kan man komma om man bor i någon av de härliga städerna. Mm. Umeå åker jag till. Också kul. Bollnäs, en härlig stad. Och sen så är det liksom turnéavslut hemma vid Göteborg. Då kör vi också Borås, Alingsås, Växjö, Kalmar. Såna roliga.
För att hitta, för att hitta datumen på de här städerna kan man gå kanske på en hemsida.
Kalo.se. Mm. Det vore väldigt kul om ni kom.
Det tycker jag verkligen att man ska göra.
Ja.
Sen har du snackat en klubb i Göteborg.
Ja, kan man också komma på.
Klubb Hybris.
Ja.
Otroligt hyllad.
Varannan tisdag.
Ja.
Det är en pytteliten källarlokal. Så det är svårt att få plats där.
Men är det alltid slutsålt?
Ja, det är alltid slutsålt. Men man får vara i god tid. Då vi lägger upp liksom hela säsongens biljetter på Biletto. Mm. Så man kan boka nu om en månad. Ja. Så. Mm.
Vill du någonting annat? Någonting mer?
Den är också en podd, Klubb Hybris. Man kan lyssna. Om man gillar att lyssna på stand-up-poddar.
Ja, ni pratar väl då med den där personen? Som är rookien.
Ja, man får följa den som testar stand-up för första gången i hela sitt liv. Och den är också kul. Det finns ju väldigt mycket humorpoddar, men i Klubb Hybris så får man liksom följa den människan, för vi bandar från kvällen liksom. Så man hör, man är med på klubben.
Fan vad kul. Och man kan följa dig på sociala medier kanske?
Det kan man göra. Där heter jag Knyckare. Jag har bara Instagram.
Ja.
Är det omodernt?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det piggar upp.
Har inte haft Facebook på så länge, så att jag vet inte hur det funkar längre.
Ger dig inte in i den här.
Nej, jag tror inte det.
Glad.
Måste gå en kurs i så fall.
Och vi säger så här. Att du som har lyssnat. Du har lyssnat på mina värsta gig med Emma Knyckare. Tack för det. Och Emma, tusen tack.
Tack för att jag fick vara med. Och grattis till priset för den här podden. Så himla kul ju.
Vi hörs igen nästa vecka. Puss och hej.
Puss! It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.